Det här är en podd från Svenska Yle.
Och varmt välkommen till Kulturpodden, där vi idag ska kasta oss riktigt vulgära. Och vi, det är jag, Silja Sahlgren Fodstad och Lasse Garoff. Och så har vi med oss en gästartist, Jonas Forsbacka. Välkommen.
Hej, tack så mycket. Jättekul att vara här.
Du kan gärna berätta lite vad du sysslar med på Yle annars.
Jag är kulturredaktör här på Yle och jag jobbar för tillfället främst med längre audioreportage och audioprogram som hittas på arenan. Och jag har gjort en webb-tv-serie som heter Oväntat besök som man kan titta på arenan. Nu blev det reklam här.
Det är helt okej i det här sammanhanget.
Jag gör lite olika grejer och man ser dem och hör dem på arenan främst.
Och idag så är du här därför att du kom med ett förslag till ämne för Kulturpodden. Och nu får du lite sådär etablera vad det här förslaget gick ut på.
Ja, alltså jag tänkte börja med egentligen att ställa en fråga åt er. Hur är ni som kulturkonsumenter? Blir ni jättegenerade, nervösa, obekväma, till och med illa berörda om ni ser snuskigt, sexigt och ja, det som någon kanske skulle kunna kalla vulgärt kulturinnehåll?
Jag blir nog det, ja. Och jag är lite pryd, tror jag. Och delvis så har jag lärt mig att liksom lite sådär bekämpa, eller inte bekämpa, men sådär bejaka den här. Att aha, okej, nu känner jag mig obekväm. Och det är kanske poängen.
Så, just det.
Och liksom på något vis klara av att härbärgera den här konflikten inom mig. Det är ju sånt som jag lite har blivit tvungen att lära mig i egenskap av teaterkritiker.
Och jag är gärna lite så marinerad i det att när jag jobbar som filmkritiker, så där ser man ju de facto det mesta. Sen är man ju å andra sidan invirad i en egen sån här trygg bubbla. Man sitter där i biomörkret och man behöver inte så mycket befatta sig med de andra som är där och fundera på det. Däremot märker jag att jag kan bli generad inför reality-serier till exempel. För där kan jag tycka på något sätt att det vulgära och det snuskiga, om vi säger så, är in your face på ett annat sätt. Så att jag är lite sådär tudelad.
Oh ja, jag håller helt med om det där.
Jag tycker det är intressant, för jag har sett nakenhet på scen och på teater så här utan att bli särskilt generad. Men filmen är värre för mig. Jag minns särskilt en gång när jag tittade på den här franska filmen Blue is the Warmest Color med min dåvarande rumskompis, eller lägenhetskompis. Och det blev nog så pinsamt. Alltså det är så himla mycket sex och det är så himla mycket liksom närhet. Alltså det är ju inte bara liksom, det är inte, alltså man skulle inte kalla det snusk kanske, men intimitet och liksom väldigt mycket nakenhet i den filmen. Och vi satt där då liksom, och jag minns att det var så plågsamt att jag minns inte en sekund av vad filmen handlar om. Alltså det var så jobbigt att se.
Men det är intressant, för det handlar ju också faktiskt lite om vem man ser saker med. Att just så här som yngre så skulle det vara otroligt pinsamt att se en sån film med mina föräldrar. Tänk att man sitter hemma och så kommer den på tv. Och omvänt nu, om jag skulle se det med mina barn, så tonåriga sonen, jag skulle ju själv dö av pinsamhet.
Det är lite det här som jag vill prata om idag, eftersom att Cardi B, en av världens största rappare, amerikanska rapparen Cardi B, har släppt en ny låt i början av februari. Den heter Up, och den har också en väldigt påkostad, väldigt storslagen musikvideo. Och den här låten och musikvideon, den liksom, det är en förlängning av förra årets stora megasuccé som hon, Cardi B, gjorde med Megan Thee Stallion, låten WAP, som är en akronym för Wet Ass Pussy. Och de här två låtarna, jag har liksom närmat mig dem, och speciellt kanske WAP är en sån här låt som jag inte har kunnat släppa från fjolåret. Den är liksom, alltså det handlar om väldigt snuskig, väldigt, ja, alltså det låter ju moralistiskt att kalla det vulgär, men jag tänker lite provokativt kalla det vulgärt, men jag menar inte såklart att det, ja, vulgärt är ett lite problematiskt begrepp kanske, men det är otroligt snuskig, hypersexuell låt som jag märkte att jag liksom inte hade kunnat närma mig, och jag undrar om det var på grund av att jag var lite för generad helt enkelt. Alltså det är lite som med filmen Blue is the Warmest Color. Jag minns inte ens vad den handlade om för att jag var så generad. Och jag märkte då i slutet av året i fjol så tog två av världens, åtminstone västvärldens, mest kreddigaste musikmedier, Pitchfork och Rolling Stone, utsåg då Cardi B och Megan Thee Stallions låt WAP till årets bästa låt. Och jag blev så chockad över det här. Alltså jag tappade bokstavligt talat hakan. Och i det där, att jag blev så chockad, i egenskap kanske också speciellt av kulturjournalister, jag kände mig som att jag borde ju veta ungefär liksom vad som ska bli årets låt. Och jag blev så överrumplad av det där, att hur kan den här så snuskiga, så hypersexuella låten bli vald till årets låt, sättas på en sån kulturell pedestal. Det är det jag vill prata om lite idag.
Okej, okay, då måste jag ju genast säga så att här, att för mig så var ju Cardi B en ny bekantskap. Och den här WAP-videon hade jag inte sett förrän du, Jonas, talade om det här temat. Och jag måste gärna nu så här skyffla frågan vidare till Lasse. Var det här en bekantskap för dig från tidigare?
Nej, och det kan jag nog säga att jag är en jättelat musiklyssnare. Jag lyssnar på jättelite musik överlag. Fast jag annars på något vis försöker följa med kultur. Men musik är nog en stor blind fläck för mig. Och i synnerhet så här, på något vis just det här att vad är årets låt, skulle jag ju aldrig kunna säga. Jag vet inte ens vem som gör musik nu för tiden. Så här.
Det där är intressant, för jag brukar gå in på Pitchforks topplistor liksom så här i slutet av året. Jag tror att de har en topp 100, alltså det är jättemånga låtar de listar där. Och jag brukar inte känna till, alltså de flesta låtarna brukar jag inte känna till. För det är liksom kreddigt, det är lite indie, det är lite så här att ja, men det är för finsmakarna helt enkelt. Och så tycker jag det ska vara. Jag menar, jag är inte heller musikexpert på det sättet att jag kan känna till alla låtar. Men sen, ja, men därför överraskade mig så himla mycket också, för den här WAP är en så mainstream låt. Alltså den har spelats på sociala medier, på radio, den har slått rekord i streams tror jag, och så här. Den är otroligt kommersiellt gångbar, men också därför så konstigt att hur kan en så snuskig låt bli så gångbar, så bred?
Jag tänkte att vi ska, eftersom jag kan tänka mig att en hel del av våra lyssnare inte heller har kanske hört låten eller sett videon, skulle du kunna beskriva den? För nu har vi flera gånger här sagt att den är snuskig både visuellt och textmässigt. Så Jonas, jag har låtit det till dig genast att lite etablera hur det ser ut och vad exakt är det hon sjunger?
Akronymen är ju då WAP, Wet Ass Pussy. Och det är liksom det, musikvideon inleds ju med ett stort hus, ett stort palats som har någon slags översvämning av kroppsvätska helt enkelt. Och där sätts liksom tonen på något sätt, tycker jag. Och sen alltså handlar det ju om en alltså låten, om man nu ska tolka budskapet, det blir intressant där liksom så här, public service journalister tolkar Cardi B's WAP. Men alltså en kvinna som äger sin sexualitet och som vill ligga jättemycket och som är väldigt kåt då. Det är det som låten ungefär handlar om.
Det sammanfattar det ganska bra. Då funderar jag med dig, Lasse, till exempel, nu när du tittar på den. Jag kan säga att för min del så blev nu ingången via det visuella. Därför att jag hade inte hört låten förut och tittade nu på videon och hörde det den vägen. Och på något sätt så är bilder så starka, så att för mig gick det totalt förbi vad det var hon sjöng. Sen insåg jag att hennes artikulation är ganska intressant. Så jag fick i vilket fall som helst ju mig till, alltså textutskrift på vad är det hon sjunger. Och då märker jag hos mig själv till min förvåning på något sätt att kanske det är så här att jag är för gammal. Så kände jag mig, för att jag känner mig på något sätt för gammal både för att bli imponerad och för att bli upprörd. Att det är lite så här, okej, det gör inget större intryck på mig. Och då undrar jag, Lasse, du är yngre än mig. Hur förhåller du dig till det? Reagerar du hemskt starkt så här att, åh?
Jag måste gå lite tillbaka, alltså. Ja, jag hade samma intryck av den där videon, att den var jättesådär visuellt slående. Och det andra som jag reagerade på var att jag såg någon sån här amerikansk sån här lite mer mainstream-version tydligen av den här låten, därför att det var en massa som var censurerat i den här låten. Det var en massa ord som bara var tystnad mitt inne i meningar. Och sen var det flera fraser som hade bytts ut. Bland annat så tror jag inte att de sa wet ass pussy en enda gång i den där låten, utan de hade bytt ut hela den där frasen mot någonting annat som lät som det. Och det gjorde ju att hela den här låten, eller på något vis den här innebörden, blev liksom så där relativt obegriplig för mig, för det var så mycket koder.
Jag kan ju dra refrängen, kanske kan jag citera här helt snabbt. Yeah, 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 you fucking with some wet ass pussy, bring a bucket and a mop for this wet ass pussy, give me everything you got for this wet ass pussy. Det är väldigt mycket humor, det är mycket lekfullhet i det. Liksom att så här, vi måste skura upp hela det här palatsets golv på grund av alla vätskor då, helt enkelt.
No, men när du, Jonas, kom med det här temat så hade du läst en artikel var i The Washington Post kring det här, där det fanns ett upprop kring att det här är det vi behöver. Och du var lite inne på den linjen också, att det behöver någonting som bryter en sån här mur som finns. Och det skulle du gärna få lite utveckla. Varför behöver vi det här?
Jo, alltså när jag hörde Wet Ass Pussy-låten, men också då den här nya app då, av Cardi B, så märkte jag att en spontan reaktion hos mig var inte att fokusera kanske så mycket på det jag hörde och såg då, men hur, att jag kände mig så trött på allt annat jag tar del av. Alla de här sletstrukna superhjältefilmerna från Marvel som kablas ut liksom film efter film. Samma sak med de här eviga Disney omarbetningarna som det kommer en per år. Alltså jag vet att det görs mycket konst som är okonventionell och som är subversiv och som slår åt alla olika håll, men det var en som allmän känsla hos mig helt enkelt. Och en av världens största artister, Taylor Swift, på musiksidan, så har släppt två nya album som marknadsförs som lite indie och som alternativ. Folklore och Evermore heter de här albumen. Och det där gjorde mig så otroligt trött också. Alltså hon är en av de största kommersiella artisterna vi har, och hon marknadsförs som alternativ. Alltså vad är då alternativ? Vad får vara alternativt då? Får något alternativt en plats på en pedestal om det där är nu det nya alternativet liksom? Så det var det kanske som jag märkte, att det var en känsla jag fick helt enkelt, att åh vad skönt med någonting som inte passar in i min mall eller liksom i det jag annars tar del av. Den här krönikan du nämner så är skriven av Alyssa Rosenberg i Washington Post i fjol med rubriken "WAP is completely filthy, we could use a lot more culture like it." Och i den krönikan så tycker jag att Rosenberg har en jättebra poäng. Det här är liksom inte, WAP är inte kultur som alla ska ta del av. Alltså tvärtom, så det vi behöver mer popkultur som, där utgångspunkten inte är att alla ska gilla det helt enkelt. Och jag menar, jag hör inte till målgruppen för WAP. Alltså jag är en 26-årig man i ett stadigt förhållande. Jag behöver liksom ingen empowerment att äga min sexualitet eller att gå ut och vara sexpositiv. Det är inte alls ett budskap som träffar mig. Det är kanske tvärtom ett ganska litet segment av mänskligheten som det träffar. Men det, på något sätt så tyckte jag att det var så uppfriskande att ett sånt smalt, sånt, ja, vulgärt eller snuskigt budskap kan placeras på en pedestal som lite, ja, på något sätt inte når alla då helt enkelt.
Hur reagerar du, Lasse?
Jag hade kanske lite det där samma, alltså igen samma sak. Jag menar, jag är gift och jag har inte behov av den typen av sexpositivt budskap, men det är säkert sant att det är ju inte ett budskap som en person behöver höra under hela livet, utan alla berörs av det vid någon tidpunkt eller kan ta till sig det på någon tidpunkt. Och att det är någonting intressant med det där, inte vet jag känner att jag lite sådär håller på att intellektualisera det här nu. Alltså, ja, jag kände ju mig sådär omedelbart nog berörd av det här på ett sånt sätt som jag kanske inte var, sådär lite som du beskriver, Jonas, att jag var inte heller förberedd på det här liksom, vad jag skulle komma att säga. Du hade lite, när du nämnde det här ämnet så blev jag ju lite sådär, jag fick en förvarning om vad det är jag kommer att ställas inför, men sen var det ändå det här att jag blir berörd på ett sätt som jag inte var förberedd på, och lite utan att jag riktigt kunde ta en sån här behaglig distans till ämnet. Jag tror att det är det där som gör att den här videon blir jätteintressant och på något vis som gör att jag förstår vad du menar, vad som fascinerar dig med den. För att det är någon typ av sådär, när det ändå är mainstream-kultur och så säger det någonting som är så på något vis rått eller just snuskigt och ändå roligt. Och så, den kör sitt eget race liksom och drar med mig någonstans som jag inte har varit tidigare. Och det är jättespännande att det är så.
Jag tycker att det är kul också med den här nya låten Up då, den musikvideon, bara kort, alltså den inleds med en hel svartklädd Cardi B i jättehöga stilettklackar som står väldigt så här kaxigt, väldigt så här liksom boss lady-aktigt på en öppen kista med en grå, alltså det är ett lik, men det är liksom en stenkropp ser det ut som, och på gravstenen står det Rest in Peace 2020, och det här är liksom ett bildspråk som man kan tänka sig att är bara ett i mängden av memes som har gjort den på poäng av att 2020 var the worst ever, alltså det året borde ha tagit slut före det ens börja. Men jag kunde inte ändå, alltså i ett annat skede av musikvideon så kyssar Cardi B det här liket, farväl och adjö, och jag kan inte låta bli, det kanske låter lite långsökt, men jag kunde inte låta bli att se liksom att är det Cardi B som kyssar min föråldrade kultursyn farväl där? Att 2020 var året då du inte kunde närma dig Wet Ass Pussy, det är dags för dig att börja göra det nu, Jonas.
Och jag igen, tant Silja, sitter där och känner sådär att jag tycker den där intellektualiserade infallsvinkeln på sätt och vis nog är intressant, för att jag kan känna att den här typen av provokation eller sätt att försöka komma in i en kultursyn är så enkel. För att jag menar, dels att det går via då, det intressanta här är ju att det är rappen som form och att Cardi B är en kvinna i den genren som spelar med de koder som så att säga finns jätteväl etablerade där, men gör det ur ett kvinnligt perspektiv. Och samtidigt så kan jag känna att det är en sak att utmana och förändra spelreglerna och en annan sak att anpassa sig till dem och försöka göra dem ännu häftigare. Och det är lite det som jag uppfattar att här liksom på något sätt är på gång. Jag ser henne inte som den här otroligt kaxiga, häftiga, jag utmanar allt och alla gestalten, utan jag får lite den här, jag vill lägga armen om henne och säga, men lilla vän, ska inte vi sluta med det här? För att jag menar nu, alla intervjuer jag har sett med henne och dokumentärer jag har hört gällande henne och så här, hon har haft en otroligt jobbig bakgrund, och det är den här klassiska jag slår mig fram historien om den unga tjejen som jobbar i kassan och får ett tips om att hur skulle det vara om du jobbar på strippklubben här mittemot, och som 19-åring börjar hon strippa och inser att okej, hon förtjänar mer på 8 timmar än vad hon gör på hur länge som helst med att sitta i kassan. Och allt det här, jag är imponerad av hur hon har tagit sig framåt, och jag är imponerad av den integritet som hon kan skapa omkring sig. Men samtidigt så tycker jag ju att hon spelar med alla de element som redan finns. Hon skapar ingenting nytt. Och det här, jag menar också det att hon har blivit någon slags ansikte för otaliga skönhetsingrepp, och hon talar öppet om hur hon, jag kände att hon måste förstora brösten och så vidare, för att det kroppen är på något sätt ett skyltfönster. Och vad är man om man inte ses i det där skyltfönstret och så vidare. Och då kan jag känna så här som att, ja, men var i består den här protesten egentligen? Mm. Men vad åstadkommer man med den?
Yeah. Det är intressant det där att du säger att du tänker att hon inte kommer med något nytt. Alltså, när jag läste Pitchforks motivering till varför är det här årets låt, så var just det där att komma med något nytt en av de huvudsakliga motiveringarna. De förde fram väldigt mycket det här som du säger också. Och jag tycker att det är en väldigt rimlig kritik, att det här brandet Cardi B, att är det som är viktigare än själva konsten som hon skapar. Alltså, men enligt Pitchfork så, det Cardi B gör då med WAP, att hon liksom skapar en oslagbar anthem till begären, till lusten som så många människor har gått och burit på under ett så nedstängt år, kanske särskilt som 2020, att hon vågar uttrycka de här begären väldigt ofilterlöst, och ja, att hon och Megan Thee Stallion då, precis som du säger, är kvinnor i en väldigt så här mansdominerad industri och bidrar på något sätt med ett paradigmskifte. De använder inte ordet paradigmskifte, men att de är med liksom helt enkelt i den. Så jag menar, det är ju, jag tycker att det är en jätterimlig fråga, och jag tycker inte man blir för cynisk heller kring att ställa sig frågan att är det Cardi B-brandet vi gillar att hylla, eller är det hennes konst helt enkelt? Min fråga var ju kanske mer också bara det att, är jag som kulturjournalist, som människa, kan jag närma mig den här konsten utan att bli för generad? Eller har jag en inbyggda spärrar i mig som är okonstruktiv? Alltså borde jag kunna närma mig Cardi B's låtar utan att vara så himla röd om kinden helt enkelt?
Jag tänkte kommentera just det som du sa, Silja, att det är ju just den här, i synnerhet rap-genren, har alltid varit full med sex och otroligt mansdominerad och jättesådär explicit och uttrycksfull. Den har alltid levt på ett sånt visst chockvärde. Och jag förstår du menar det där, att vad är det då som är annorlunda när nu kommer då den här personen och gör det här? Och det, liksom, det känns på ett sätt bara som en eskalering av någonting som redan fanns. Och jag tycker att det är en intressant fråga det där att ifrågasätta just att, är det här då feministiskt? För det finns massor av sådana grejer, vad det är meningen att, hur ska jag säga, kvinnor ska göra sådana saker som de alltid har gjort för att behaga män, men nu ska de göra det för sig själva.
Sig själva, exakt.
För att det är empowering, och då blir det feministiskt plötsligt. Och att, är det här en grej, eller är det här bara ett annat sätt att paketera det här feminismen och sälja den på ett nytt sätt?
Jonas stampar här, vill du säga någonting genast?
Nej, men jag tycker bara att Jag håller exakt med om det där, och det jag kan bli mest frustrerad över, eller det jag kanske är mest cynisk kring, är att Pitchfork och Rolling Stone, jag får en sån känsla av att Pitchfork och Rolling Stone och andra sådana här etablerade medier låtsas vara woke, låtsas vara medvetna när de utnämnar Cardi B och WAP till årets låt, så här. Att det är ett sätt för dem att visa, ja men vi bryr oss om att en kvinna ska stå på pedestalen, vi bryr oss om sexpositivism, feminism, bla 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 bla. Men med det sagt, alltså jag menar, det tycker jag är väldigt störande och irriterande, men med det sagt så tror jag nog att Cardi B's budskap kan tolkas feministiskt, alltså, och liksom på många sätt kan ses som en feministisk ikon, bland annat bara genom sin humor också, sin råhet, ska vi säga. Så jag är kanske själv inte riktigt en anhängare av den här boss lady, nyliberala, liksom, kvinnor kan nog också feminismen, men jag menar, om det hjälper någon så är det också fint, tänker jag.
Ja, det där är en intressant fråga, det här med den där institutionaliseringsgrejen som på något sätt biter sig själv i benet. Att så fort det som är lite utmanande och häftigt blir institutionaliserat och accepterat av mainstreamkulturen, så tar det udden av det. Det är liksom en intressant fråga. Men jag tänkte på fortfarande den här könsmässiga aspekten som jag satt och tittade. Nu ska vi säga att jag har ju inte så här bred koll på Cardi B's hela produktion och så här, men jag kan på något sätt se vad det här brandet står för. Och när jag tittar på de här videorna ur ett visuellt perspektiv, så blir det igen så tydligt den här aspekten av vilka undertoner ett bildspråk skapar. Och jag tänker en sån här som bildvinklar. När du ska på bild visa att nu har en man makt, så filmar man lite snett nerifrån och den här gestalten blir så här lite större och hotfullare. När man gör det på en kvinna så kommer brösten i fokus. Speciellt om man är som Cardi B spelar på det, så blir det liksom den där förskjutningen finns där än i det man ser automatiskt. Och att det finns fortfarande i vårt sätt att betrakta, vårt sätt att se, så mycket koder inblandade att det är svårt. Det kom för några år sedan en finsk video med Pete Parkkonen, Kohta Sata tror jag den heter, som är extremt sexuellt explicit. Alltså han är mer eller mindre naken och det sprutar vatten på honom, och det här med vad det är som Sata är ganska, vad det är som regnar, alltså
wow.
Är ganska uppenbart vad det är, och han är extremt snygg och han är betydligt mer naken än vad Cardi B är. Och det intressanta är att hur jag än vänder på den videon och hur man än analyserar och tittar på den, så jo, han äger sin kropp. Han bejakar den, han är där för sin egen skull, han njuter av sig själv. Men problemet blir när du överför det på en kvinna som det där objektet, så är vårt tittande så styrt och så inlärt av att den där effekten blir, hon blir mer objektifierad på ett annat sätt. Och det tycker jag att det är så spännande, det är så svårt. Det är lite som att visa en krigsfilm i avskräckande syfte. Vi visar jättebrutalt våld för att folk ska inse att krig är hemskt. Och så ska det ha en effekt. Och här är det igen det här. Vi visar jättemycket kvinnlig sexualitet för att visa empowerment. Och istället så finns alltid den här risken att man ser henne ändå som ett objekt. Hur kommer man förbi det?
Ja, det där är ju jätteintressant. Det är ju liksom, men det är den här eviga frågan. Att kommer vi att kunna tvätta bort den här manliga blicken helt enkelt? Och jag vet inte om det går. Jag tror att Cardi B inte... Det är så dåligt på väg då. Och jag tror att ett bra sätt, en metod som Cardi B utnyttjar är humor. Och den här no fucks given. Alltså hon kan inte bry sig mindre om att hon har en manlig blick på sig. Eller åtminstone så uttrycker hon det. Och det ska jag erkänna också. Jag har inte alls heller koll på hennes publikation på det sättet. Men jag tror att det är ett bra sätt. Och det här att hon är... Både den här jättestora mainstream-artisten som får helt supermycket streams och får mycket likes och klicks på sina sociala medier. Alltså hon har ju blivit stor också via sociala medieappar, ska vi komma ihåg. Just via ungdomskulturer och så här. Och det kanske också är ett viktigt sätt att inte fastna i den där fällan. Att hon äger helt enkelt sin egen plattform, hon äger sin musik på ett kanske nytt sätt. Alltså i och med de här sociala medierna så har det skapat ett nytt sätt för henne att vara artist på. Jag läste den här socialistiska kulturkritikern, musikexperten Andres Lokkos samlade krönikor från 2010 till 2019. Och det finns en återkommande poäng han gör i sina krönikor under hela 10-talet som jag tycker att passar ganska bra in på den här diskussionen om Cardi B och den här konsten, kulturen som är provocerande, som är utanför mallarna kanske. Och det kan sammanfattas i ett citat han citerar från Viv Albertine, som är före detta medlem i punkbandet Slits. Det här blir en lite punkfilosofi, men det är det här citatet. Art by the ruling class will change nothing. Konst skapad av den härskande klassen så kommer inte att förändra någonting. Och det där tycker jag är intressant i fallet Cardi B. Alltså hon ingår inte på något sätt i den härskande klassen. Hon har växt upp, som du säger, Silja, i arbetarklass i ett mångkulturellt Bronx i New York. Och framförallt så hennes kulturformer, alltså hennes uttryck som hon uttrycker sin kultur genom, bland annat sociala medier, reality-tv har hon blivit känd på, gjort sexleksaksreklamer och strippa och så här. Hennes kulturuttryckningar, det är inte så ofta som de recenseras på etablerade kultursidor, kan vi konstatera. Och inte ens hennes musik, fast den blir utnämnd till årets bästa musik, så är den inte alltid på kultursidorna. Kanske det finns någonting där, kanske hon är med och förändrar bara i sättet hon är på, personen hon är och musiken hon gör.
Och jag håller nog med om att det finns någonting där, tyckte jag, i det där sättet som den där videon var filmad, alltså Wet Ass Pussy var filmad, som jag håller med dig, Jonas, om det här, att det är någonting i den där blicken som lite förändras eller som har ett annat tilltal, eller på något vis, därför att den är ganska humoristisk, och sen har den ett sånt groteskt element. Så det är liksom lite sådär upphetsande, men så är det lite äckligt samtidigt. det där tycker jag är en liten men viktig skillnad i den där tittarupplevelsen, därför att då känner jag som tittare att jag blir inte liksom sådär, som manlig tittare så blir jag inte sådär smekt medhårs liksom med de här heterovänliga sexuellt explicita bilderna, utan det är någonting där som skaver, som är lite weird.
Det finns ju en scen i musikvideon till Up där Cardi B liksom är iklädd någon slags, alltså det är en plastklädare, alltså det är helt genomskinlig klänning, alltså det är ingenting egentligen, och så sitter hon på en glasbänk, och under glasbänken är en naken man som ligger med ansikten neråt, väldigt avhumaniserat, och liksom så här, ja men hon sitter på hans agenslösa kropp på något sätt, och så är det ett bord med guld champagneflaskor i hörnet, och jag tror att hon dricker också ur ett champagneglas, och jag tänker på den bilden liksom, apropå det du säger, Lasse, att det liksom, det är ingen som njuter av det där, alltså, ingen liksom, det är ingen empower, alltså jag vet inte vad det är riktigt det där.
Jag tycker just att de här bilderna är intressanta, precis som den här, som du sa, like. Jag uppfattade det, alltså, jag såg bara liksom den här stengestalten i början av den här app-videon, och sen just den här mannen i glaskistan så här. Att det är också på ett sätt en empowerment eller ett dominerande av ett dött föremål. Det är inte där, den där kampen mot eller med någonting, utan det är redan någon som är besegrad. Och det är det jag kanske upplever också som att det där motståndet finns inte där för mig. För att det är för väl inpaketerat och för avskärmat helt enkelt. Och så tänker jag också på de här, vad ska man säga, lesbiska undertonerna i det här. Så mer än att det skulle kännas som den franska filmen Blue is the warmest color, som ju har den lesbiska uttalade temat. Så här känns det igen som att det är mera en mans våta dröm.
Just det. Det närmar sig porr på det sättet, eller?
Nej, inte vet jag om det närmar sig porr. Jag tycker inte att de är porriga, de här. Jag tycker de är mer just alltså en lek med bilder och har mer, så pass mycket humor och distans att det inte känns som porr. Men att det där bildspråket är mera ur ett manligt perspektiv fortfarande.
Men det där har jag lekt, liksom, alltså, apropå porr då, eftersom jämförelsen är ju inte rättvis, det är ju inte porr, det är, liksom, det är konst det här, men jag har nog funderat när jag har sett på musikvideor av till exempel Cardi B, att finns det personer där ute som använder det här som porr? Alltså jag tycker bara att det är liksom en sån lite trött tanke jag har haft ibland. Jag vet inte, jag tycker inte att det är helt orimligt att gå dit i tanken, eftersom de är så himla sexualiserade. Ja, är det ett problem helt enkelt att det här kan användas som porrmaterial? Kanske, av någon.
No. Jag antar bara, men att säkert det mesta i världen används som porr. att, ja. Säkert det här också.
En tanke jag hade inför att jag skulle prata om det här är att jag känner mig väldigt mycket som 26 år gammal, och jag har kanske ett ganska smalt perspektiv. Alltså för mig blev Cardi B, att hennes Wet Ass Pussy-låt blev utnämnd till årets låt i fjol, det blev liksom på sätt och vis den stora, första stora gången i mitt liv som någonting utmanande på riktigt slår igenom. Men jag menar, det här har ju hänt tidigare. Det är ju inte som att Cardi B är den enda inom kulturhistorien som har utmanat, som har ansetts vara vulgär eller som har provocerat. Dessutom ska man ju komma ihåg att det kan finnas folk som tycker att vi är provocerande för att vi säger att hennes musik anses provocerande. Det finns ju olika sidor av det här. Men jag tänkte till exempel på en sån som Andy Warhol som på 60-talet kommer och sammanblandar konsten med det kommersiella, med det ekonomiska på en tid då liksom det kommersen ansågs som någonting vulgärt att prata om. Alltså det är ju ingenting idag. Alla rappare rappar ju om hur rika de är och liksom så här idag. Så jag menar, tabun förändras ju. Och jag tycker att det som är intressant i fallet Cardi B är att diskutera, är det verkligen ett tabu? Alltså står hennes brand för ett tabu? Att vara en stark kvinna till exempel, att vara inom citationstecken feministisk, det är ju inte så tabubelagt helt enkelt. Medan å andra sidan, hennes texter, hennes låtar, hennes musikvideor kan anses vara tabubelagda på andra sätt. Så det är liksom, ja, men det är ett komplext ämne helt enkelt på det sättet tycker jag.
Här är ju helt tydligt den här kopplingen till det kommersiella gör att det skapas en skiftning genast. Ja, och precis som du säger, det är inte första gången Sex and the City och gestalten Samantha i den är ju en slags sån här också prototyp för kvinnan som bejakar sin sexualitet och som står för sina egna val och som är starkare än de män hon möter. Det har ju funnits i kulturen. Men frågan är just det att vart det leder, var det landar, vad påverkar det egentligen? Det är ju det som är det intressanta sen.
Jag läste någonstans att The Beatles låt Lucy in the Sky with Diamonds togs bort av BBC för att den ansågs vara för drogliberal eller liksom uppmana till och med till att använda droger.
Den är ju jättetrippy alltså.
Den är super, super trippy. Men, och jag vet, det är kanske en dum jämförelse, då får någon höra av sig per mail till mig och säga hur dum jämförelse det är. Men jag tänkte bara på det att den togs bort av BBC medan WAP tas in liksom idag. WAP uppmanar inte någon att använda droger. Jag vet inte om Lucy in the Sky with Diamonds heller gör det. Liksom, det får man ju tycka vad man vill om. Men jag menar bara att supertabubelagd är den ju inte när den spelas på Yle Extrem till exempel, den här låten. Att det är helt som du säger, att vad är nästa steg? Och när blir det utmanande på ett sånt sätt så att vi kanske inte ens vill prata om det i den här podden eller så här att ja, hur utmanande, hur provokativ, hur alternativ är WAP verkligen om jag tar med det som ämne till den här podden? Det kanske är ett tecken på att det inte är så himla alternativt.
Så finns det ju, jag har ett bra exempel på sån här genuint chockerande kultur som jag har burit med mig länge. Det är alltså William Burroughs roman Naked Lunch som är Han var ju stenhård knarkare på 50-talet och lite så här föregångare till Beatles och på många sätt en fullständigt vansinnig människa. Men han skrev den här boken som medan han var, det sägs att han var i Nordafrika, i Tanger tror jag, och hade knarkat ner sig riktigt hårt och han var på rymmen från USA efter att han hade skjutit sin fru. Och han skrev den här boken medan han var helt nere på heroin och det sägs att han vaknade i sin lägenhet och hittade de här papprena där. Och han hade inga minne av att han hade skrivit någonting av det här. Men det var i hans handstil, så han samlade ihop dem och så gav han ut den. Och den chockerade sen USA i grunden, som ju var väldigt pryd plats just så här i slutet av 50-talet. Och den är full med en massa väldigt sån här explicit gayporr. Och den är full med jättemycket äckel och våld och utnyttjande och hela den där boken är så där fullständigt, det finns ingen handling direkt, bara olika sådana karaktärer och grejer som händer och försvinner och ibland återkommer och sen har den en sån där riktigt sån här skruvad underlig humor som gör att den blir just en sån här blandning av grundligt liksom grotesk och så liksom mardrömslik och sen samtidigt så är han så bra på att skriva de här sexet att jag blir så där liksom just så där lite så där tänd liksom av att läsa det här samtidigt som det är äckligt och jag känner på något vis den här kombinationen av liksom självhat och upphetsning och sen de här äckliga så här insektvisioner och han är väldigt alltså bra skildrare av också så här 50-talets USA som en ond, rasistisk och dålig plats. Så den kan jag rekommendera.
Okej, nu har vi kommit med många fina tips och man landar ju på något sätt i den där känslan ändå av att ska du nå igenom den här muren på något vis så måste du anspela på de här sakerna som väcker väldigt fysiska reaktioner. Det är sex, det är komik, det är äckel. det är sånt som man känner väldigt starkt. Och sen är frågan den, att vad gör man av den här känslan, vad blir det sen? Men det får vi diskutera i en annan podd. I det här, skedet säger vi tack till Jonas.
Tack!
Och tack, Jonas!
Tack till er som har lyssnat. Och nu kan ni gärna fundera vidare på vilka exempel ni själva har. Tack och hej!